Det är måndag den 9 augusti, det är Studio Allsvenskan. Jag heter Marcus Bonucci Birro och sitter med Filip Di Giorgio. Och vi ska väl på något sätt ta sammanfatta helgen som varit med derby och med, ja, vad ska vi säga, publikmatchen då. Och lite annat där i mellan IFK Göteborg, Hammarby och en del andra saker. Hur är läget, Filip?
Det är, jo men bra.
Ja, okej. Okay. Tveksamt va? Måste
man väl ändå säga. Ja, men det var, jag har flyttat.
Ja, det är
stökigt. Det är mycket i flytt, vet. Och det ska målas och det ska bäras och det ska grejas.
Det är stökigt. Var det sådär som man...
Så att jag, det känns som att jag har jobbat från att jag fick nycklarna i fredags klockan 2. Så känns det som att jag har jobbat fram till nu.
Ja, och nu börjar
att
du
jobbet
jobba.
Jobbet inte är ett jobb. Förstår? Ja, det är märkligt.
Det är ju... Är det läget där man börjar leta och packa och hitta gamla dikter man skrev i sexan och sånt där?
Nej, den flytten gjordes för kanske 8 år sedan. Men
ja, okay.
Nu är det mer, du vet, sambo. Man ska fotboll och grejer.
Ja, okej, okay. Ja, grattis till den grejen. Men vi...
Tack.
Ja, det är bra.
Vi tar oss... du känner känslan väl?
Ja, både
jag tror de flesta känner känslan av en flytt. Att det kan vara mäktigt.
Ja, jag känner ju folk som blir som får någon form av livsångest vid flytt. Alltså som mår psykiskt jävligt dåligt av själva flytt. Hela idén om att riva upp och flytta. Och sen vet jag de som blir alldeles euforiska och du vet, traskar på moln över samma sak. Så det är ju en tumultartad grej, så är det ju.
Exakt, det är jättekul och jättejobbigt och jättetråkigt på samma gång.
Ja.
Det är jättekonstigt.
Ja. Det är många känslor som vi säger på bagageslaget.
Alla känslorna på en och samma gång.
När vi ändå är inne på de här så kallade känslorna kan
du
vi...
hatar ju Per Gessle. Kan inte
avslöja. Nej, för fan, jag har inget. Jag har ju en motvillig beundran mot Per Gessle. Han är ju en melodisnicker. Framförallt det han gjorde i Roxette, tycker jag. Allt Marie Fredriksson inblandade är ju fantastiskt. Roxette var ju var ju otroligt
men
bra.
Men texterna,
jag tycker att om man har en sån jävla talang som han har med att skapa de här poplåtarna, då har man nästan ett ansvar att skriva åtminstone en text och en låt som på något sätt betyder någonting mer än något. Men det har han väl å andra sidan gjort. Han är den där jag vill vara nära dig, eller vad den heter, den där. När det är han är någon, nu kommer jag att åren heter, men det är ju någon. Så det är säkert folk som har gift sig och dött och skilt sig, allt möjligt, typ Gessle, som bara tycker att jag är en idiot nu. Men jag tycker fan alltså att det finns mer att hämta under den stenen.
Ja, så kan det verkligen vara.
Tycker du om när du tar på mig, tror jag den heter, eller sånt där?
Ja, det är för så platt och dåligt.
Ja, det är lite platt. Men apropå leta grejer under stenar, så tar vi oss till Örebro.
Mm.
Som ju då möter Mjällby i en spännande tidig lördagsmatch. Eller tidig var det inte, det sent. Men det var en lördagsmatch åtminstone. Och vad ska man säga om den? Ja, men det var ju... Det pratade Anders Torstensson, ny tränare inför Mjällby, om vi började den ändan. Han var ju på tidigt intervjun innan och sa att jag tror aldrig vi Mjällby har varit med och förbereda bättre eller mer noggrant inför en match, vilket kändes lite... märkligt att säga när han kastades in i det. Och de har haft en eller två träningar ihop. Men det var väl...
Vad menade han med det?
Jag tror att han menade att det skulle vara någon form av total mental kraftladdning, kraftsamling inför en väldigt viktig match efter att det gått väldigt dåligt. Och att, ja, det var det, tror jag. Jag förstod inte heller det riktigt, jag reagerade på det. Men de kommer ju ut och ställer sig till att börja med vid avspark med liksom, du vet, på ett sådär semanaktigt sätt. Så den gamle semantränaren ställde ett gäng spelare direkt på linjen där. Och ska spela bollen bak och sen ska då 7 man springa och ska de slå en långboll. Och då misslyckas de med långbollen, den studsar på en Örebro-spelare, och så var ju det projektet förstört. Men de ser ju pigga ut första 10 kvarten där, då är ju Mjällby bra med liksom. Sen så är ju Örebro lite bättre. Och sen så får ju de framförallt det som blir matchavgörande i någon mening åtminstone, är att Ado blir utvisad på 2 gula kort. Och det kan man säga vad man vill om, men så är det. Och då efter det så tar ju Örebro över. Örebro gör ju 1-0 tidigt i 8:e minuten via Besara skjuter, och sen så kvitterar Joel Nilsson på en, jag vet inte vad som händer i försvaret, en målvaktstavla kan man väl säga. Och sen så gör ju då Örebro tidigt 2-1 med en man mer. De har ju alltså en man mer 18 minuter i första och sen hela andra. Och då mejar ju de ner Mjällby mer eller mindre och gör tidigt 2-1. Men sen i slutet så gör han en del byten. Och det där tror jag är jävligt viktigt för honom, att han kommer in, får sätta sin prägel på laget. Göra de här bytena. Moro kommer in, Löfqvist sur ut. Jag tycker Löfqvist ska spela alltid i och för sig. Men Moro kommer in och gör det bra, får en passning av Jakob Bergström. Men det är mycket kvar att göra på den. Tar emot den fint och glider förbi och gör 2-2 med en man mindre med 10 kvar, och så håller de det. Och efteråt står ju Torstensson och i tårar närmast och säger att det är det största och mäktigaste han har varit med om. Och då förstår man ju någonstans lite grann, för att knyta upp det, varför han sa det han sa i början. Det är klart att det har varit ett av hans mest omtumlande vecka i hans liv med liksom. Och så får de 2-2 med hans byten med man mindre mot ett halvnytänt Örebro borta. Det känns ju som en Mjällbyseger helt enkelt.
Ja, det är klart att det gör. Jag tycker att Örebro är bättre i matchen, men det ska man också vara med så pass länge med en man mer. Det är ju strax efter 1-1 målet som Joel Nilsson gör som det blir det röda kortet. Och det påverkar ju en matchbild väldigt, väldigt mycket. Så att det är ju Örebro som har flest målchanser och kan liksom döda matchen. Men med det tabelläget och den säsongen man har i ryggen så har man svårt att totalt stänga en match. Det tycker jag många allsvenska lag har. Örebro ska ju liksom hemmaplan mot Mjällby kunna stänga, kunna ta ett litet kliv från den absoluta botten och tänka att så här, nu är det Mjällby som är krislaget. Men att det där växlar mot slutet, det är ju en styrka från Mjällbys håll och en svaghet i Örebro som fortfarande håller på att läka. Så är det ju. Nu sitter de där med 12 och 11 poäng.
Jag tänkte också när Carl-Johan Eriksson har ju kommit in nu eftersom Brolin, det var väl andra matchen från start tror jag, och får chansen, och han gör ju en, när det fortfarande står 2-1 i Örebro och det är en kvart kvar eller 20 eller något sånt där, så gör han ju en monster Donnarumma-räddning på, där han ger sina lagkamrater då chansen till att verkligen göra det här. Också en sån där grej som jag tror att de kan leva på och ta vidare ett steg. Man tänkte ju när han gjorde den att fan också, att vilken jävla räddning, tänk om de nu kom, tänk om den hade kunnat betyda något ändå, för det spelar väl ingen roll, de kommer aldrig, för då såg det inte ut som att Mjällby skulle orka göra 2-2, men så gör de det, och det gör de ju, har de ju möjlighet att göra tack vare den jävla räddningen. Om ni inte har sett den så gå in och ta reda på den på någon jävla sätt, alltså, för det var bland det värsta sätt i år, alltså magisk räddning. Det skrev jag till honom också, han tackade och blev glad för det.
Ja, det var väl härligt.
Så en viktig poäng, nu väntar ju då Djurgården för Mjällby där, och Örebro är fortfarande förvirrade, antar jag, genom ett krislag eller inte liksom. Det såg ju så bra ut, men det har ju ändå sett bättre ut, i tre raka utan
det
förlust.
Ser ju, och sen att de i alla fall börjar göra mål, och det är ju Nahir Besara som står för det mesta. Snart pusslar väl de ihop Hamad så att man får spin på honom. Örebro fortsätter ju att spela de här viktiga måste-matcherna. Man skulle ju haft en vinst här mot Mjällby. Det tycker jag att man skulle ha mäktat med. Man vann mot Sirius och sen väntar Varberg i nästa. Så man har ju de här matcherna som man egentligen vill ha för att kunna stärka sig själv och tabelläget i botten. Så medan Mjällby möter Djurgården, kanske förlorar, då kan Örebro ta några poäng mot Varberg och man börjar klättra. Så vi får se, men Besara ser ju, om inte så viktig man trodde att han var, han är ju allt.
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men fint ändå tycker jag med en ny tränare som står och nästan gråter efter 2-2 borta mot Örebro. Det säger en del om passionsnivån hos Anders Torstensson. Det ska ju han ha.
Så är det, men samtidigt kommer väl jakten på att de letar huvudtränare upp.
Ja, jag såg det. Vår vän Öskan var ju ett namn som fladdrade förbi helgen.
Öskan Melke Mischel fladdrade förbi helgen.
Ja.
Att han skulle vara en aktuell för posten.
Ja.
Och jag får väl bara kolla tillbaka i historieböckerna. Han var i Djurgården och hur de tyckte att hans träningskultur och träningsfilosofi såg ut. Så får jag väl säga att jag hoppas att Mjällby kollar vidare.
Jag älskar ju Öskan som person. Vi har ju, känner ju varandra lite grann vid sidan av allt möjligt. Det är fantastisk, otroligt skön. Och det säger väl alla liksom, med sin vita skinnsoffa i Södertälje och allt det där. Liksom dörrarna öppna och välkomnande och varm. Däremot så har ju Mjällby som kutym och som gjort till framgångsfaktor stenhårt arbete, stenhård träning, jobba, springa hårt både på träning och match. Ser inte riktigt Öskan glida ner där och peka med hela handen. Alltså. Men ja, jag vet inte. Jag delar nog din uppfattning där.
Titta vidare.
Apropå titta vidare så tar vi oss till våra vänner.
Nej, men de har ju, vi måste ju nämna att de har ropat in Sam Jonsson. Ja, men det trodde man ju inte.
Ja, men det är ju Hasse Larsson ändå. Han är underskattad aldrig, Hasse Larsson alltså.
Så nu har de inlånad Amin Sarr och Sam Larsson, den gamla målskytten. Han har ju gjort mål i både Allsvenskan och Vålerengen och sådär. Sam Jonsson.
Ja, ja det är riktigt.
Så vi får väl se vad det landar med honom i Mjällby, om man kan få igång målproduktionen.
Ja.
Det behövs.
Ja.
I bottenstriden.
Det är sant. Vi tar oss till Halmstad som klarar 0-0 mot Malmö FF. Ytterligare en... Ja, det måste man säga, en hel jävla fjäder i en ganska stor hatt nu som man börjar bygga på sig den gode Haglund. Alltså.
Ja, alltså jag kan förstå all frustration som kom från Malmö håll. Men Haglund har bestämt sig att är det en parkerad buss som tar flest poäng och att man är kvar i Allsvenskan det här året, så är det. Är det hemmaplan, är det bortaplan, spelar inte så stor roll. Tycker man att man möter en bättre motståndare så är det så man bygger upp det. Och man håller ju Malmö stundtal utanför sig. De har en hel del målchanser, inte så många på mål. De har mest boll, de har bäst passningsprocent, de har flest passningar inom laget. De jobbar fram hörner, men det blir inga mål. Och det är såklart att det är frustrerande för ett Malmö som jagar ett SM-guld. De gör en rotation i den här matchen som de inte orkar med. De orkar liksom inte spräcka busstaket.
Men om man kollar lite på ilskan som du är inne på, det är möjligt att de var kanske sura över att Halmstad spelade som de gör, det är väl en sak, men som du har klistrat in i körschemat om Christiansen som är besviken på svensk fotbollsorganisation efter att man inte kan flytta en match för ett lag som är i Europa, den delar jag ju till 100%. Alltså alla de stora länderna flyttar sina matcher utifrån Europa, alltså anpassar spelschemat efter lagen som är i Europa. Och det gäller inte bara de stora Italien, Spanien, England, utan även land, vilket han påpekar, som Danmark till exempel gör ju det. Så att det är klart att svensk fotboll måste bli mer flexibla på det. Sluta vara så jävla stelbenta, utan säga okej, fan, det här måste vi kunna vara, ge lite manövreringsutrymme till lag som är i Europa. Så det är klart de borde fått spela den här på ett annat tidigare eller när de nu ville.
Så tyckte du inte när vi pratade om att Hammarby ville flytta en match mot Östersund?
Jo, det tyckte jag egentligen, men jag tänkte på att du skulle säga det, för jag har tänkt på den också. Det jag tänkte på där var väl att lägga för mycket fokus på gnälla om det. Det är väl det som är grejen möjligen. Alltså att man går ut och pratar om det hela tiden. Hade Malmö vunnit mot Halmstad så tror jag inte AC hade gått ut och sagt det här. Nu blev det bara kryss och då kommer det. Då är det bättre att ta diskussionen vid ett annat tillfälle. Det är lite smartare tror jag. Men i sak har ju både Bayern och Malmö rätt.
Det är ju en diskussion som ska föras... När, alltså det är svårt i och med att man alltid, man vet ju inför säsongen vilka kommer att vara tre, vilka kommer att spela i Europa. Och då för ju de någon slags talan på alla möten när klubbarna träffar varandra, när sportchefer träffar varandra, när de träffar SEF, och att man ska prata för vad ska vi göra nästa år. Ja, men vi ska börja spela med gemensam boll, tog de ju fram, och så tar de fram lite olika sådana grejer som de ska göra. Och där pratade ju såklart om det här. Men det landar ju någonstans man tycker att man inte ska ha fördelar och man skickar in enstaka matcher som inte vill ändras och sådär. Sen tror man väl på det stora hela, så tror jag att Anders Christiansen har rätt, som du är inne på. Vill vi få, nu har vi dessutom Europa Conference League som har visat sig vara något mer rimlig Europaspel om man ser till lagen. Och att då är det här året skulle det kunna vara så att Malmö, Elfsborg och Hammarby får flytta två matcher för att kunna spela i Europa och vara mer slagkraftig så att svenska lagen får bättre ranking. Samtidigt tycker jag att det är jävla mycket gnäll om trötthet. Jag tycker att Malmö klarade ju rotera förra matchen. Den här gången klarar man inte det. Ska man behöva rotera? Ja, det kanske man behöver någonstans med så bred trupp man har. Men den här matchen ställer man ju upp med rotationselvan och den klarar 0-0 mot Halmstad. Då är det en annan frustration. Men jag vet inte, det får väl, man får väl hitta någon mellanväg, den svenskaste som finns. Men att om det blir orättvist så blir det jobbigt. Det är väl svenskt?
Ja, jo. Men som sagt, man kan välja när man tar diskussionen, för det blir lite halvdålig förlorad touch på det när man snackar om det där man snackar om det. Men i sak så har de ju rätt såklart. Men
nästa... Ja, den får ju tas liksom i vinter.
Ja, precis.
Och sen får Hammarby, låt oss säga om Hammarby och Elfsborg inte skulle komma topp tre, så att de inte spelar Europa nästa år. Då får väl de vara med och förklara vad som har hänt under sommaren och att pusha de två lagen som är med i Europa så att man bygger opinion bland lagen. Så att det faktiskt blir det här att man ser till att Europa-lagen får flytta en eller två matcher så att det blir ett mer luftigt schema. Samtidigt som jag tycker att man någonstans också ska klara av som elitidrottare och en hel trupp och lagbyggen och en hel breddad trupp att orka. Men det är två parallella diskussioner.
Ja. Men starkt gjort ändå av Halmstad som jag har tagit en del, framförallt 0-0 med kryss och matcher och poäng från och med och mot bra lag. Så att de gör ju det de gör de bra, så det är bara lyfta på hatten. Jag tycker också det är bra det som...
Jag tycker Malmö är ju ingen dålig match heller, de ska ju kunna mål, alltså de skapar ju för att vinna.
Ja, men det är det AC säger i samma intervju i Fotbollskanalen där också, att han gnäller ju inte ett jävla dugg på att de parkerar buss, utan Ski säger ju bara att nej, men de gör ju det riktigt bra och vi gör det inte tillräckligt bra. Så det är ju hedersamt på alla sätt och vis. Ska vi jobba oss vidare från den grejen eller?
Ja, vi måste nämna tycker jag att det blev klart att Sergio Peña, den peruanska landslagsmannen från FCM:en i Holland, är klar för klubben. Ja. En offensiv mittfältare som har gjort en hel del poäng, och det här är en högre hyllan värvning. Och jag tycker att det är jävligt spännande när Malmö gör sådana värvningar. Att kunna spänna någon typ av muskel och få in en spelare som värvas högt, dessutom 25 år, så försäljningspotentialen finns fortfarande kvar. Ja. Och man lägger upp en slant för honom. Samtidigt som då Marco Johansson, Frans Brorsson ryktas ut. Så får vi se vart allt det landar någonstans.
Så är det ju. Sen så tar vi oss till då åtminstone i Stockholm om i den stora matchen i helgen, nämligen derbyt på Tele2 mellan Djurgården och AIK. Men börja med, tycker jag, publik. Vi pratat om det lite, inte om det var off eller on air, men det här med att Djurgården låser biljetter till bara Djurgårdssupportrar, det var ju någonting man tyckte jag märkte. Det kändes nästan som valda delar av Djurgårdssupporterna blev ännu mer aggressiva mot AIK-spelare i samband med olika inkast och sånt där. För att de var själva runt omkring, jag vet inte, det var bara en känsla. Men om vi tar själva grundfrågan, ska det vara så derby att det bara är... För nu kommer ju när AIK får sitt derby så lär ju de göra samma sak. Liksom. Inte en del, åtminstone som objektiv skådare, så är det ju det som är det roliga när klackarna sjunger mot varann.
Ja, alltså... Jag tycker att allsvenskan och fotbollen, det ska ju vara publik på läktaren.
Ja.
Det ska vara publik från båda lagen. Det ska vara en gemensam stämning. Man ställer sig upp i varsin ringhörna för att avgöra en fotbollsmatch. Så självklart tycker jag att det ska vara publik där. Från båda lagen. Nu är det ju så att när det precis har öppnats upp här, så är det många som famlar lite i mörker och i blindo i hur man ska göra, och det är biljettsystem som inte funkar, och det är liksom vilka ska få komma, det är säsongskort, det är lösbiljetter, ska vi släppa lösbiljetter? Det är många som famlar i mörkret och ska försöka lösa det här tekniskt, och många är lite fega. Men vi kommer ju längre säsongen går och ju längre man får ta in, återgå till det normala, så man får väl ha någon typ av hänsyn till att det får bli lite alternativa lösningar. Ja. Sen tycker jag att Tele2, Ullevi, Friends, de är så pass stora att man kan ta in från båda lagen.
Ja.
Så är det ju någonstans.
Om vi ska ta matchen där, så var det en AIK-vän som skrev till mig igår. En fin sak i en enda kort mening. Han skrev att derbyt var en bok med endast en sida. Mm. Det ligger en del i det faktiskt. Det var jävligt mycket AIK. Vad är det som är... Det är ju mycket fasta situationer. Det är väl en punkt vi måste ta att AIK gör mål på. Men vad är det som gör att... Jag fick också från andra som frågade sig, vad fan är det som händer? Vi har ju inte gjort 4 mål på hela säsongen innan. Och AIK och Djurgården har ju sett så jävla... Vad är det AIK gör?
Djurgården har inte släppt in 4 mål på hela...
Nej.
Alltså, när släppte Djurgården in 4 mål?
Nej, men det är knappt de släppte in sammanlagt. Vad är det som händer i den här matchen? Vad är det de gör? Och framförallt kanske med laguttagningar och sånt där. Med spelare som startar och så. Ta oss igenom vad fan det beror på. Vad var det som hände?
Alltså, jag tycker att man ser en likhet. Dels har inte AIK förlorat på Tele2 på 8 matcher inklusive den här nu. Det var 7 matcher de har vunnit mot Djurgården. Så att de är ju starka på Tele2 borta. Och det är för att de blir nederlagstippade borta.
Ja.
Djurgården går starkt i serien de senaste säsongerna. AIK lite efter. Och då tänker man, ja, men Djurgården på Tele2, då är man favoriter. Och ett AIK i underdogläge är livsfarligt. Har det visat sig. Och jag tycker att när de får det här tidiga målet, det är Henok Goitom, vi har pratat om honom. Han drar ett lass för det offensiva på hösten. Och då mirakulöst så är ju Stefanelli igång. Vi satt på Axéns terrass och han tyckte att men Stefanelli, han har ingen nivå den här sessionen. Vi tyckte Saku Ullitupa inte kunde hota. Nu har man fått in Elbo Sedi. Ser ju klart bättre ut. Mer spetsig, även om han blir utbytt. Sen blir ju Sebastian Larsson är liksom alltid jättebra, men höjer sig några snapp i sådana här matcher, kan jag tycka. Och så står man där och har gjort 1-0 tidigt. Både Henok och Stefanelli är inblandade. Sebastian Larsson sätter ju någon märklig frispark. Och så är det som att AIK-laget lyckas plocka bort där Djurgården är farliga. Det blir bra coaching och bra liksom defensivt arbete. Mm. Och när några spelare i AIK visar sin rätta kvalitet och ibland kanske lite höjd kvalitet, så är man ju så här bra. Mm. Det är bara att det har varit ett kvalitetstapp i allt för många matcher. Där man tycker att så här, vad är det som händer? Men att AIK har nivån i sig, den finns ju. Men man har ju visat det för sällan.
Ja.
Det är Djurgården bolltrygga. De har sin spets. De kan få enorma fart i sina anfall om man kommer på omställningar. Men AIK plockar ner dem. Det är lite tempo, försvagning. De blir lite kantstötta i sin offensiv. Och då trillar bollarna AIKs väg.
En spaning också tycker jag, bara kort, det är ju kul med åldrade spelare. Vi har ju en annan klubb som kämpar betydligt mer med spelare som kommer tillbaka i hög ålder. Här har vi ju liksom Goitom gör mål, Stefanelli spelar fram, Sebastian Larsson gör mål, spelar fram, Milosevic gör mål. Det är skillnad på äldre och äldre.
Ja, det får man säga. Lustig Larsson, Goitom. Men de har en annan allsvensk rutin tycker jag. Jag tycker Wendt, Gustav... Svensson och Berg har ju inte det i närtid på samma sätt. De här har ju ändå spelat i ligan ett tag nu.
Ja.
Men AIK vinner ju helt rättvist över 90 minuter. Ett derby som lär bidra till att AIK är med lite längre. Jag tycker att Jelak går in och säger det att vi snackade efter. Vi sa att det var vi mot rubbet idag. Och laget agerade som vinnare. Och han tror att segern gör något med den här klubben och att de hade ett skitår förra året, men den här matchen är segern kan ta upp dem på självförtroende stegen. Och jag är beredd att hålla med. Det är en viktig seger för AIK.
Tycker också det var värt att notera en häftig grej med Milosevic, ställde sig och gjorde en kaxig vacker målgest, och det tog väl inte mer än 23-24 minuter eller något efter matchstart så gick du och köpa det som t-shirt. Jag gillar sånt. Älskar sånt. Merch! Som vi sa på Studio Allsvenskan 2019.
Merch, älskar du.
Ja. men så är det ju.
Sen är ju när Djurgårdens offensiv hackar så blir det ju tufft. Och det är ju för att AIK varannan gång står rätt. Varannan gång så är det lite brist i offensiven. Tyder det på derbypsyke? Tyder det på att man liksom inte kan manövrera AIK? Både och, någonstans.
Ja. Man kan ju bara föreställa sig... Och det är ju bara att gå in och liksom kasta ett öga i ett socialt flöde under 10 minuter om man är fotbollsintresserad, så ser man ju vad det här betyder för AIK-supportrar efter, precis som du var inne på och som Bartosz var inne på vid förra året, allt det där. Det är ju, så kan de snacka om vilken match som helst och inte gå upp i energinivå för att det är derby och sånt där. Det är ju, därifrån ju AIK kommer sedan ett år tillbaka, så är en sån här seger närmast overkligt stor, och med de siffrorna och på bortaplan och ingen publik på läktarna. Och, ja, det var mycket som liksom, det här kommer ju om Mjällby tar med sig 2-2 mot Örebro, kan man bara tänka sig hur mycket nytta AIK kommer att ha den här när de krigar vidare i serien under sommar och höst.
Ja, 4-1 är ju dessutom.
Ja, det är galet ju.
Sällan man ser det där, men.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Nej. Vi har lite silly också. Då är det ju vår Djurgårdsvän Vittry där, va? Som sägs vara... Det kändes för några veckor sedan att han inte skulle någonstans. Men nu plötsligt känns det mer som att han kanske går någonstans. Vad är grejen?
Ja, han ska till AZ.
Ja.
Ska till Alkmaar i Holland.
Är det Elms gamla klubb?
Och Värnblom, va?
Ja, okej. Ja.
Ja då.
Ja, bra.
Så att vi får se. Det har varit turer som du säger fram och tillbaka. Men han har ju onekligen varit väldigt bra från sin högerbacksposition i år och hela egentligen perioden han har spelat. Får vi se vad det landar på. Han har en kontrakt som löper ut i nästa år, 2022. Så det är några miljoner in. Se om det blir 10, kan det bli 15. Något sånt.
Han har ju 5 mål och en assist. 13 matcher då. Kontraktet går ut november nästa år. Samtidigt säger Bosse att ja, intresse finns om de inte har ändrat sig efter 1-4 mot AIK.
Ja, exakt. Fan. Ta 81 då istället.
Ja.
Det är ju en bra match.
Va?
Men ja. Ja, men sen är det ju att AIK har letat målvakt, har vi pratat om ett tag. Men att det nu ser ut att verka bli Kristoffer Nordfeldt. Mm. Kan jag tycka är kul. Har ju varit jag har ju varit andre keeper länge nu bakom Robin Olsen. Och varit i Turkiet. Men att det kan bli AIK, det tycker jag är kul.
Ja, bra.
Stärker laget. Stärker hösten också för AIK.
Vi har nästa match som inte så jävla mycket att säga om egentligen. Det är ju ingen disrespekt mot Häcken och Östersund. Men Häcken trummar på 5-0 mot Östersund som nu är jumbo i serien. Den här poängen Östersund krigar sig till mot Bayern där känns ju mer och mer besynnerlig. Efter 5-0 borta mot Häcken.
Ja, alltså vilken tack och godnatt match för Östersund. Häcken hemma. Häcken gör precis allt rätt. Har inga som helst problem med Östersund. Ställer upp, får snurr tidigt. Kan ösa målchanser. Har inte så mycket boll som Häcken har haft tidigare. Utan mer fördelat, men man är mer effektiv i den här matchen. Och när Leo Bengtsson dunkar in 2-0 i 37, så tänker man, där är matchen slut. Det här laget orkar inte att göra 3 raka och vända den här matchen. Det är ju känslan kring Östersund. De skrapar fram 2 målchanser totalt, medan Häcken bara då avslappnat kan ösa framåt, kan ta sina kliv i tabellen. Sen att det skulle sluta med 5-0, det kanske är i överkant. Men det är så det ser ut. Jag tycker Jona Toivio är tillbaka i backlinjen för Häcken. Ser väldigt bra ut. Kul att Iran Dust kan både få göra mål och få komma igång i Häcken, så att han kan bli allt mer start. Sen får vi väl se, det är mycket snack om Martin Olsson.
Ja.
Om hans vara eller icke vara, blir det Malmö för honom, Malmö vill ha honom. Och då har man själv i Häcken kollat på Adana Fofana i Varberg och vill få loss honom. Så det kan ju bli ett byte där. Att det blir den vägen. Men en total överkörning av Häcken mot Östersund. Får ju lufta många i laget också. Benny Traoré kan komma in, Tominen, Heinz. De kommer in utan tvivel, utan problem, och kan andra halvlek bara se Jeremejeff och Leo Bengtsson göra 3 och 4-0. Så att det är ju en lugn och behaglig kross på hemmaplan mot ett av allsvenskans sämsta lag.
Ja, Martin Olsson försvinner till Malmö möjligen, det är inte alls klart. Det är bara han konfirmerar att de pratar med varandra. Det är väl ingen hemlighet att det känns som att han vill dit. Inte vill ifrån Häcken.
Han vill ju dit.
Men sen har ju Häcken värvat en nigeriansk mittback, Franklin Tebo.
Ja.
Uchena. Ja. 21-årig som kommer till Häcken. Nu är ju inte han, Martin Olsson är väl på kanten där, men det är i alla fall en mittback som de har värvat in Häcken. Martin Eriksson. Sportchef.
Så är det. Ja. 21-årig. Ja. Så får vi se. Men han kommer på ett halvårskontrakt och sen med köpoption. Så han lånas in nu året ut, så känner man lite på honom. Och han får känna på Hisingen, och sen får man avgöra i vinter.
Ja. Så är det med den grejen. Jag såg också, vi kan väl nämna det, att månadens spelare blev Mang Eriksson, och månadens tränare som de utser där blev ju just Högmo i Häcken. Men det är inte så mycket att snacka om efter den där jävla starten han har fått, alltså.
Nej.
Samtidigt kan man undra då, det är ju precis samma spelare som var usla under Alm, är ju nu då bäst i serien mer eller mindre under...
Ja, det där får någon psykologiprofessor förklara för oss. Man fattar inte.
Jävla konstigt alltså.
Man fattar inte hur liksom ena dagen, ena laget kan få en poäng där och sen åka på en 5-0. Det fattar man inte heller.
Ja.
Men att Östersund mer och mer ser ut som laget som åker ur, det kan väl alla komma överens om.
Apropå åka ur, så tar vi oss till Göteborg.
Och nej.
Nej, jag skojar.
Så hård.
Det var ju spelarspelningar. Det roligaste med den här matchen var ju pausen där, när de intervjuade Jakob Johansson och Pontus Wernbloom, som alltid är två goa gubbar. Och två goa gubbar är alltid roliga när de är med i tv och kan bjuda på sig själva. Så det var väl det roligaste den här. En av de sämsta fotbollsmatcherna jag sett på länge faktiskt.
Nah. Första halvlek är ju deprimerande och dyster på alla sätt och vis. Otrolig kvalitets... tapp från båda lag.
Det är så jävla dåligt. De kan inte slå ett inlägg för fan. De tar emot fel. De slår upp bollen i fel läge. Anfallarna rör sig fel. När de får chans att slå inlägg så är inläggen usla. Och så bra spelare som Tobias Sana och andra. De kan fan inte slå ett inlägg. Det är uselt.
Ja, det tog ju 25 minuter innan Blåvitt hade 5 passningar inom laget. Och det tog väl hela halvleken innan Hammarbys offensiva lag skulle kunna hitta varandra och synka. Det var ju ingen kvalitet i sista tredjedelen från 8 av lagen. Sen var det en handsituation på
Vänt. Ja, det borde varit straff.
Som borde varit straff, det kan vi lämna där hän. Domaren Victor Wolf borde ha sett att han sneddar genom straffområdet och då hamnar på insidan. Sen är det ju inte, tycker jag, förrän andra halvlek det börjar komma lite byten och det börjar smygas in lite trötthet som gör att ytor öppnas upp där Hammarby blir något bättre. Man har ju en stolpe räddad på mållinjen, skjuta utanför, en trippelsituation från 3 olika spelare i samma sekvens i 70:e minuten.
Så dåligt.
Det är kul att du säger det, Biro.
Ja, men det är dåligt.
Från en hörna, ja, men det är ju ett otroligt läge. Och det är det första gången som det hettar till riktigt rejält i den här matchen. För direkt efter får ju Marcus Berg sitt enda läge under hela matchen. För få lägen har Göteborg offensivt. Och det är ju ett skott i ribban utifrån. Har Göteborg något mer? Jag tror inte de har något mer än det.
Nej.
Och innan det har ju både Rodic, Svedberg, lyckats komma ensamma med Anestis i andra halvlek och båda skjuter på honom. Och den liksom ineffektivitet Hammarby besitter i offensiven med mängder av avslut och inget mål gör ju att man får lite så här strokekänsla, lite migrän faktiskt. För att både andra halvleken mot Östersund och andra halvleken mot Göteborg ska innebära 6 poäng på kontot. Det är halvlekar där man skakar fram mycket målchanser, dessutom fria målchanser. Och den effektiviteten framför mål, den håller inte om man ska hänga på. Och det tycker jag att både Mohanna Diaz och Simon Tern säger efter matchen. Det ena laget säger, vi skapar ju alldeles för lite för att vinna matchen, för att förtjäna att vinna. Medan Mohanna Diaz tycker att vi skapar tillräckligt för att vinna matchen, men lyckas inte. Och då hänger man inte på där uppe och då orkar man inte dubbla kriget. Men jag tycker inte... Det har varit snack om trötthet och mycket spel och Europa och sådär. Men vad fan, man har ju skapat målchanser. Och då blir det kvaliteten hos de enskilda spelarna i avslutningsläget som inte är tillräckligt bra. För målchanserna finns där från Bayerns sida. Till skillnad från Göteborgs sida i den här matchen. Så på många sätt en tråkig 0-0 match, men den hade kunnat sluta annorlunda.
Ja, det var bedrövligt rätt igenom alltså. Men så är det, kryss där och Bayerns andra raka kryss. Och Blåvitt kommer ju, vad är det de hade? De fick stryk mot Varberg sist va? Så, ja. Så de fick med sig poängen och det kan de ju vara nöjda över möjligen.
Ja, men den är alltså bedrövligt.
Ja, det är dåligt. Vi tar oss från det krysset och så tar vi oss till Elfsborg som kanske är...
Ja, vi måste, ja, det gör det, vi måste nämna... Bra. Ja, visst. IFK Göteborg jagar Darko Todorovic, högerback från Red Bull Salzburg.
Ja, bra.
Får vi se om han blir en ersättare, då säljer man Jallo. Det är inte många dagar kvar på fönstret, så vi får se vad det smäller här sista tiden. Det är ju på onsdag redan det stänger.
Yep.
Eller om det är torsdag. Är dålig på datum. Men det kan bli Todoro. Sen såg man ju att Nikola Juric, jag vet inte om det var en blinkning, men han satt ju och såg på matchen på plats i Belgrad, Kukariki Bayern.
Okay.
Så då började det såklart snacka så här: ska Juric tillbaka, ska han komma på korttidskontrakt, säger då Fotboll Direkt. Vi får väl se vad det där landar. Jag känner så här, är det lösningen? Är liksom 6 månader en Selman i Ludvigsson figur till liksom.
Ja.
Med hård arbetsinsats. Nu är han en kanske bättre avslutare. Sen såg jag en Instagram-konto som la ut att Fenerbahce jagade Ludvigsson. Jag vet inte vad det ligger för trovärdighet i det överhuvudtaget, så det ska man ta med en jättestor nypa salt.
Ja.
Men där kan vi lämna Sillin och gå till Elfsborg Degerfors till nästa kross i någon gång.
Ludvigsson ändå, alltså den gamla ösan. Ja, nej, men Elfsborg, jag såg ju deras Europamatch också och blev imponerad. Det pratade vi om i Daily Show förra veckan och blev...
Så är det, missa inte att signa upp i där.
Nej, det kommer mycket bra grejer där faktiskt. Varje dag mellan tisdag och fredag levererar vi nytt material där.
Ja, men man får tänka att det här avsnittet brukar vara... När Henke, eller med vi alla tre, så blir det väl strax över timmen. Och när man är lite färre så blir det inte lite många röster. Så vi ligger mellan 45 och en timme, lite mer kanske.
Ja.
Men att få 20 minuter av måndagspoddande... Kan man säga liknande, fast varje tisdag till fredag,
ja,
det är ju 20. Mer.
Ja, för fan, tisdag till fredag, nytt Daily Show varje dag. Och ibland ringer vi upp min farsa och snurrar till det också. Och ibland söker vi Loket, ja. Och ibland ringer vi Rickard Olsson utan anledning och sådär. Det händer massa sjuka grejer där.
Ja, men det är höger och vänster, men samtidigt också väldigt mycket snack om fotboll.
Ja, ja.
Det och silly season och byten och struktur och allt.
Men jag får bli lite Ingvoldsberg där, det tycker jag är roligt. Men... Ja, men Elfsborg, jag såg deras Europamatch och det är ju också, och naturligtvis följt dem i Allsvenskan, och de är, ja, jag vet inte om det är bara jag i min hjärna, de smyger under radarn, men, och jag har väl varit lite nagge mot dem, men fan vad bra de är just nu alltså. Nu möter de ett Degerfors som har det tufft just nu såklart, men de gör det ändå, och här, de har ju också spelat Europamatch, men det så fanns ingen jävla snack om någon trötthet här, det är ju 3-0.
Ja, då såg väl, är det något lag som såg trött ut, var det väl Degerfors, om man ska vara lite hårda mot dem. Men i övrigt, Leo Väisänen får ju stå och nicka in helt solo efter 2 minuter. Ende John efter 27 minuter, så är den matchen slut. Och det säger jag för att jag tycker att både Degerfors och Östersund inte har spetsen, kvaliteten, den sportsliga liksom, vad ska man säga, strukturen och spelet att vända en match när man ligger under med 2-0. Jag tycker mig inte se det.
Det är ju få lag som har. Däremot, vad de har är ju den här andan, och återigen knyta ihop lite till hur de tog sig till Allsvenskan förra året, där det var superklart, de sen höll på att förlora och inte ta sig vidare, fick stryka en massa matcher i slutet, blev det krisgrej. Nu är de ju lite det, men då kraftsamlade de, tog sig till slut vidare då i sista matchen typ, eller vad fan det var. Nu har de ju ett ganska utsatt läge, nu behöver de kraftsamla. De har ju, alltså de har ju åtminstone offensivt och på en del andra positioner spelar det nog att göra det. Men det här känns ju också jävligt mycket som en mental grej. Att de måste liksom styra om.
Ja, men de har inte defensiven.
Nej, jag sa defensiven... Nej, det har de ju inte. Men de kommer ju... Frågan är då, de har ju valt att spela på ett sätt där de sagt att vi kommer inte frångå det oavsett hur det går. Frågan är om man har råd att köra den linjen nu eller om man behöver se över det.
Ja, man behöver nog se över det. Men det kommer inte hålla. Edvardsen håller ju inte att, i 30 omgångar att skjuta kvar... Eller skjuta kvar laget kan han göra. Men det är det enda liksom. Men det kommer stärkas i defensiven och strukturen för att man ska med liksom klarhet ta sig igenom den här serien.
Nej, jag tror de klarar sig. Illa älskar ju Degerfors. Fan, jag hoppas de gör det framförallt. Det är med det kanske.
Lite för få målchanser. Elfsborg har bud på mer.
Ja, men Elfsborg är grymma just nu. Fan vad bra de är.
Ja, men det är underkant 3-0 liksom.
Ja. Ja, de är magiska just nu Elfsborg. Gör det jävligt bra. Det är ju fler som är inne på Islandsspåret.
Ja, Elfsborg såklart.
Ja, ja.
Svein Aron Gudjonsen.
Ja, ja.
23-årig landslagsanfallare. Har spelat i... Han har varit utlånad från Spezia till Odense.
Ja, Spezia, det är ju fantastiskt. Ligger nedanför Kikotere där nere. Fantastisk klubb med den fina tränaren Italiano, heter han efternamn, tränaren i Spezia.
Ja. Och han är son till Eido Gudjonsson. Ja. Det måste vi lägga till.
Ja, just det. En Chelsea-spelare, va?
Så var det.
Och även var fram tills för några veckor sedan Bergman Johansson.
Han har spelat i Barca också.
Ja, det har han faktiskt. Det är faktiskt ännu
större. Nej, men Isak Bergman Johanssons idol var Gulfi Sigurdsson.
Ja, det var en annan Isak, just det.
Fram tills för några veckor sedan.
Just det, när det stökades till på ett annat
sätt. Det är ödmjukt och fint när man byter direkt.
Jag älskar ju Isak Bergman Johansson. Gå in och lyssna på det om ni inte har gjort det, era jävla. Alltså. Fan vad bra det blev.
Ja,
när vi träffade honom alltså för några veckor sedan.
Ja, men vad gör du nu då?
Vad jag gör? Nu ska vi prata om matcherna ikväll.
Ja, vi har ju, det är ju Norrköping-Kalmar. Norrköping som vann sist mot Blåvitt där. Och Kalmar som slog Mjällby. Så den ska bli kul att se. Norling Rydström är ju alltid ett spännande möte på många sätt.
Ja, verkligen.
Och sen
verkligen,
har vi ju då Varberg-Sirius. Jag kommer ihåg Sirius fick stryk där för något år sedan när Rydström var där och sa att, det handlade bara om att Sirius var dåliga. Varberg var ett jävla sopgäng, men vi var dåliga, därför kunde de vinna.
Exakt, och då, jag tycker att det har blivit sånt snack mellan Kalmar och Sirius. Du vet, Rydström var där, så byter han klubb och så går det bra för Kalmar. Man börjar spela en possession och de där växlar plats lite hela tiden. Har du tänkt på det i tabellen?
Ja.
Ett tag så tycker man att Kalmar, nu ligger de åtta. Ja, men nu har de häng liksom på toppen. Ja. Så kanske Kalmar torskar mot Norrköping då och Sirius vinner. Då är det Sirius som ligger åtta istället.
Ja.
Du vet, och de där ligger och pendlar.
Ja.
Klassiskt, mitten lag blir båda. Inga problem för något av dem. Jag tror inte någon av dem blandar sig in i bottensidan.
Nej, vi ska se. Vi är, som sagt, Norrköping, Kalmar, Varberg, Sirius. Vi snackar ner dem som sagt på nämnda Patreon imorgon tisdag. Och sen senare idag kommer Ronny Sandahl, filmskapare, tidigare journalist, författare, skrivit en, varit med och regisserat en film om Martin Bengtsson som ju blev proffs som ung i Inter och försökte ta livet av sig, en våldsam historia som nu blivit film. Så han kommer att snacka med oss lite och sen så rullar den grejen på. Sen kommer ju Daniel Nannskog på onsdag, det är ju trevligt.
Jädrar vad länge vi har försökt få Daniel Nannskog att prata om sin karriär i vår podd.
Ja, det är ju på tiden att han släpper
och till. Äntligen kommer det, det är ju kul.
Ja, det gillar vi, det är mycket bra. Så stort tack för det, fortsätt följa oss. Vi jobbar på så gott vi kan efter förutsättningarna. Vi är tillbaka på onsdag igen här. Och sen så på Patreon som sagt. Gå in och kolla där vad som finns om ni inte kan få dogo. Det kan ni ju inte.
Nej.
Bra, ta hand om er mellan varven också. Så ses vi, arrivederci.
Ciao. Ciao.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.